Hallå, hallå, hallå.
Hallå, hallå.
Hallå. Vad var det som gjorde det tidiga 1980-talet så spännande och kreativt? Och varför vill någon just nu göra en dokumentärfilm om det där svenska 80-talsrockbandet som kom efter Ebba Grön men före Joakim Tåströms solokarriär? Hallå, hallå.
Hallå, hallå, hallå.
Imperium för mig är ju otroligt mångfacetterat. Självklart är musiken en grund med mycket av deras fantastiska låtar som varit lite av ett soundtrack för vårt tidiga 80-tal. Men sen är det ju också en tidsera där musik och publik möts på ett helt annat sätt än idag.
Vilken fantastisk tid och att ha fått vara med om det här, och det känns som det här kommer aldrig tillbaka. Det finns inte något mer.
Det var också det där att det här kanske var den möjlighet man kände att man hade. Det var ingen hobby, utan det var liksom allt. Vi satte liksom allt på ett kort i det där spelandet.
De hade ju skaffat sig imperiet då framförallt en integritet som gränsade till aggressivitet mot press.
Du lyssnar på Dokumenterat som den här gången handlar om rockmusikens tidiga 1980-tal. Och det då viktiga svenska bandet Imperiet. Och svara på frågan vad det var som tog död på den tidens spännande atmosfär och på Imperiet. Jag heter Thomas Jansson och kommer i det här programmet att möta dokumentärfilmregissören Anders Balsam Hellström, Kajsa Grytt från 80-talsbandet Tant Strul och journalisten Håkan Lager. Och via gamla intervjuer också Imperiets frontfigur Joakim Tåström. Hallå, hallå.
Jag tror att 100% är allt som gäller för en artist eller någon som sysslar med offentliga uttryck.
Ett trångt backstage-rum på kåren i Åbo 1986. Imperiet har nyss avslutat en intensiv laddad spelning och jag och min bror Henrik har tillsammans med bandspelare tagit oss bakom scenen där Joakim Tåström pratar om det här med att ge 100% på scenen.
Det går inte att svara på om en människa kan liksom göra det hur länge som helst. Det bara går inte. Det finns bra och dåliga kvällar. Jag kan säga att det är liksom... För nu är det en annan grej i 100%. Jag menar, om man sjunger liksom blå himmelblues kan man inte klättra på högtalarna liksom. För att jag menar, sjunger man blå himmelblues så ger man ju 100% på ett annat sätt än om man kör alltid rött.
100% är det som gäller. Och det är att jag och min bror faktiskt får en intervju eller kan ta oss backstage. Eller att kåren under ett decennium gästas av ständigt nya spännande svenska och finska och internationella rockband. Det händer så mycket olika saker. Och allt hittar en plats. Det här är ett krig mot apatin och likformigheten. Och det är okej att det är spretigt. I den färska boken Stockholms pärlor med Hattes till Venus-foton från förorter och svettiga konserter och bakrum hittar jag Kajsa Grytts text om tiden som ledde fram till det sena 1970-talets och tidiga 80-talets explosion om en generation som växte upp i förorternas jättelika nybyggen.
Människorna åker tunnelbana till och från jobbet i rock och hatt. Handlar mat och det behövligaste till hemmet i centrum och går sen hem. Knäpper på tvn. Äter middag. Tar en grogg. Somnar. Och gör samma sak imorgon.
Det är som imperiets föregångare Ebba Grön formulerade 1979 i låten Vad ska du bli? Gå upp, gå till jobbet, jobba, jobba, äta lunch. Samma sak händer imorgon. Jobba, åka trick, hem och sätta sig och glo. Det är inget liv, det är slaveri. Så fortsätt, fortsätt att vara rebell. Fortsätt, fortsätt att vara dig själv.
Vi skitungar bildar band överallt. Vi lär oss spela tillsammans. Gör låtar med två ackord och ropar vad vi känner och tänker. Vi klär oss i trasor, i herrrockar från lumpaffären och mormors kängor. Klipper och färgar håret. Visar upp det trasiga. Vi spräcker utopin om att allt går att ordna och att smärtan kan sopas under mattan. Vi gör det obekväma och vackert. Vi är skitungar som förändrar världen.
–40-45 år senare minns jag det som en tid då nästan vad som helst inom konstvärlden faktiskt kunde hända, mitt i den annars rådande samhälleliga tristessen och likformigheten. Det som idag känns som den stora avgörande skillnaden mellan det tidiga 80-talets musikvärld och idag handlar om det klimat som 70-talspunken sådde och postpunken förde vidare. Vem som helst kunde och fick stiga upp på en scen och röja en plats åt sig med sin musik och sina berättelser. Och det gjorde att gränserna mellan fans och musiker och de som skrev om rock suddades ut. Det avgörande var att rockmusiken betydde så väldigt mycket för en. Då spelade ens position inte så stor roll. Artister kunde röra sig ute bland publiken på kåren i Åbo. En Elvis Costello kunde få lust att oannonserat stiga upp på scenen efter att The Pogues hade uppträtt och Costello hängt i publiken som ett fan. Svenska Fläskkvartetten, som också samarbetade med Imperiet en tid, kunde spela i kårens så kallade roddbassängkällare efter sin egentliga spelning. Allt kunde vara lite friare och roligt. Och det var inget man funderade på då. Det kändes så självklart, det var så det skulle vara. Det var en annan tid, då så mycket var möjligt.
Det var ju ett paradigmskifte. Det hade ju funnits en massa proggmusik i Sverige. Alltså ganska, det fanns liksom ett musikliv. Och man hade byggt upp, det fanns liksom musikföreningar i hela Sverige.
Så det här är Kajsa Grytt som 1980 var med om att grunda Tant Strul, som snabbt fick en synlig plats på den helt nyritade svenska rockkartan.
När liksom punkungarna och vi då började köra, då spelade vi på små ungdomsgårdar och liksom, vi bara höll på våra egna ställen och det bildades band överallt. Då kunde vi ganska snabbt, vi spelade ju först bara på de här ställena, spelningar vi fixade själva. Men ganska snabbt så fanns det faktiskt ett nätverk. Och så var det ju liksom, man hängde med varandra och det var, eftersom det är ju inte bara punkare, det är förortsungar, ungar liksom. Unga med fotbollshalsdukar och tråkiga frisyrer och liksom. Och främst arbetarklassungar. Alltså det var ju jättefantastiskt. Och då var det plötsligt, var de här musikföreningarna övertagna av olika unga musikpunkungar i småstäder. Så att det fanns en liten klutt med liksom 50 stycken skitungar i alla städer runt om. Så det var väldigt häftigt. Och vi gick och kollade på varandra och var liksom... Men vi var ju ganska rå. Vi var ju liksom på flykt från våra familjer på något sätt också. Så det var också det där att det här kanske var den möjlighet man kände att man hade. Man kanske inte kände att man hade så mycket... man såg också det som faktiskt framtiden var där. Det var ingen hobby, utan det var liksom allt. Jag tror att vi satte liksom allt på ett kort också i det där spelandet. Även om vi inte tänkte att vi ska bli stora stjärnor så var det ändå... det var liksom den vägen. Alltså man valde en väg och det var någon slags utanför wildlife. Faktiskt, det var väldigt mycket sån stämning. Så det var inte så att vi pausar här och har lite hobby och sen. Det var någon slags så här, alla satte allt på ett kort och bara, nu är det här vi gör.
Kajsa Grytz säger att hon definitivt inte är nostalgisk. Hon bara minns tiden som en värld av möjligheter. Men då jag sen möter Håkan Lager som var en av de tidiga 80-talets centrala svenska rockjournalister och frågar om det är något han saknar från den tiden, smakar svaret på samma fråga lite mer nostalgiskt.
Jag tyckte det var en så fantastisk tid. Jag menar, när Ebba kom fram så kände Ebba Grön, då kändes det ju som allt är möjligt. Här kommer tre snorungar från förorten och sopa banan med svensk rock. Och liksom hamna etta på topplistan. Och jag skrev om dem i Dagens Nyheter. Och där satt gamla jazzgubbar som hade liksom intresserats för jazz. Och sa, det här är ju fantastiskt det du skriver om det här bandet. Vilka är de? Det här är ju otroligt. Och så kom Dag Vag samtidigt och Eldkvarn och allting. Och det Jag blev glad att se filmen och samtidigt så blev jag ganska sorgsen om jag ska vara ärlig. Jag tänkte vilken fantastisk tid och att ha fått vara med om det här. Och det känns som det här kommer aldrig tillbaka. Det här var då liksom. Det finns inte något mer. Och det är klart, är man ung idag och har några andra favoriter så klart man säger att det där är nostalgi. Så sa jazzgubbarna också om Charlie Parker när han kom fram och spelade bebop i slutet på 30-talet. Det är möjligt att det är så. Men jag tror ju ändå att just de där 5-6 åren, slutet av 70, början av 80, var väldigt speciella. Att det fanns en framåtrörelse både inom politik och annat som var ganska, ganska exceptionellt om man jämför med idag.
Håkan Lager hade en bakgrund i 70-talets svenska musikrörelse i tidskrifter som Musikens makt. Men i och med den nya tidens band som Ebba Grön lockades han av den rasande kreativa energin och var med om att grunda Nordens under några år roligaste men också seriösa 80-tals rocktidskrift med det finurliga namnet Schlager. Också den var ett barn av det tidiga 80-talets vågade kreativitet där olika journalistiska stilar kunde mötas och som var en reaktion på den då rådande nöjesjournalistiken som inte alls förstod sig på postpunkrörelsen.
Nej, men det såg vi redan då. Det var ju därför vi startade en egen rocktidning. För vi tyckte att så här kan man ju inte behandla folk. Man måste ju ta det här på allvar och ställa intelligenta frågor och sätta sig in i vad de håller på med och så där. Det var ju väldigt yxigt. Och sen var det också det där att man var ju lite rädd för det här bandet. Det vet ju jag att det var ju flera, till och med etablerade rockjournalister på stora kvällstidningar som kom fram till mig och frågade hur är det, törs man fråga dem och varför är de så konstiga och får man en smäll om man ställer den och den frågan. Så att de hade ju skaffat sig Imperiet då framförallt och Ebba lite grann, men framförallt Imperiet en integritet som gränsade till aggressivitet mot press. Så att jag tror att de som skulle prata med dem var väldigt skärrad och nervösa. Och därför ställer man väl då sämre frågor som blir lite löjliga.
Vi spolar 40 år framåt till en gammal biograf på Kungsgatan i Stockholm. I två fullproppade stora salonger får den första dokumentärfilmen om några 80-tals års största svenska rockband, Imperiet, sin galapremiär.
Det var typ 4 år sedan vi satte igång och idag är vi i hamn. Det känns otroligt roligt.
Filmens regissör Anders Balsam Hellström hälsar oss välkomna.
Det känns jättekul att få släppa det här först till er. För ni är först. Bra, då kör vi. Tja.
Och när vi kom samman och live framförallt, det var en energi som som var, kändes rent farlig, vilket var underbart.
Filmen Ett hjärta är alltid rött är inte bara en berättelse om imperiet utan också om 1980-talet, om en värdig förändring, om förortsbarn som söker sin plats och om ett samhällsbygge som småningom körs över av den så kallade kasinoekonomin, då finansmarknaden släpps fri och det plötsligt verkar finnas hur mycket pengar som helst att leka med. Här beskrivs också det som Håkan Lagar talar om, hur postpunkens svartklädda imperietmusiker möter nya journalister som i sina överdrivet färggranna 80-talsmunderingar inte verkar förstå något alls av sina intervjuobjekt. De scenerna väcker galapublikens största skratt, som då imperiet ska svara på vad som får dem att fortsätta spela och trummisen Fred Asp pekar på sin fot. Eller när man ska kommentera påstående att man först med sin tredje skiva verkar hitta fram.
Det är få rockband som klarar av fler än tre plattor, men jag tycker inte ni har klickat till för den här.
Hålla med.
Ja, precis. De där fantastiska tv-programmen som gjordes på den tiden. Allt vad de hette som man skulle vara med i. Jävlar.
Det är svårt att skriva bra kärlekstexter, liksom. Eller, för mig är det svårare att göra det än att skriva de här morbida sakerna.
Mm. Men du har gjort ett tappert försök till kärlekstexter. Vad är det i grund och botten som driver er att fortsätta spela?
Kolla här.
Idag är det ju fascinerande att se att det var så illa, faktiskt. Så att det var en viktig del att få med. Och det tror jag också, det blir också en del av det här, alltså, hur man som ung människa ska förhålla sig till journalister. Och helt plötsligt sitter man och ska svara på jättekonstiga frågor där de inte är intresserade av det man egentligen gör och sådär. Så att det blir också en större del av det, liksom det. Det greppet att visa hur illa det var ibland.
Balsam Hellström minns journalisthaverierna. Men han minns också 80-talet som en speciell tid.
Det fanns en närhet som var roligare med hela musikscenen, upplevde jag. Det var, som du var inne, det var inte bara journalister som var närmare, även publiken var närmare. Det var fanns en musikalisk gemensam där ibland upplevde vilka som stod på scen och framför upplöstes lite ibland. Det var en gemensam, även bland större musik. Det är en sån här känsla jag kan sakna, som jag inte upplever idag.
När började du planera den här?
Ganska exakt 4 år sedan, tror jag. Mm.
Varför just nu?
Det finns en bakgrund såklart, som det gör med det mesta. Jag gjorde en film med Joakim Tåström för SVT 2012. Och då frågade mig min projektledare där om, ska du inte göra en film om imperiet? Och så tänkte jag så här, nej, det ska jag inte.
Varför inte då?
Nej, men jag gick inte igång på det liksom. Och då hade jag jobbat med Joakim och kände så här, nej, men det där gamla, nej. Men sen så det har det varit mycket här i Sverige om punken, och det fanns en serie som heter Eran som tog upp hela punkrörelsen på SVT. Och sen efter det så tänkte jag så här, ja men vänta, det finns ju någonting som är intressant med det som kom efter punken, liksom. Postpunken helt enkelt. Och sen att 80-talet som ram är också intressant, för att det är både teknikskifte, och här i Sverige så sker det väldigt mycket politiskt. Man går in i början på 80-talet med någon slags folkhem och sen avslutar man decenniet med någon slags Milton Friedman-doktriner. Liksom. Så det fanns någonting där som jag tyckte var intressant. Och då är det liksom, imperiet är ju med. Liksom, de står med ena benet i punken och så går de vidare. Jag vet att mediegenomslaget i Sverige var gigantiskt. Så jag var jätteintresserad av det, hur det formar så här, unga människor. Så det var intressant. Sen var det politiska intresserade mig jättemycket, att de någonstans punken var väldigt mycket grev där du står, i Sverige var det en oas i varje förort och så vidare. Alltså någon spelställe, eller om man slogs väldigt lokalpolitiskt. Men imperiet är plötsligt så blir det större vyer. Bandet blir större, men också man blir mycket mer internationell solidaritet. Man gör skivor som intäkterna går till ANC. Man turnerar i Nicaragua, den nya, väldigt spröda demokratin. Och det är intressant också att det blir en bra spegling mot vad som händer idag. Då, på den tiden så kunde UD gå in och vara med och finansiera en turné i Mexiko, Kuba och Nicaragua. Intressant.
Det ska inte hända idag.
Nej.
Nu ska jag inte ha dig och kommentera vad Tåström har sagt på sidan om någonting, men en sak måste jag ändå fråga, i och med att det är så allmänt känt att han inte nu är så tänd på att prata i offentligheten. När du kom med idén för honom, vad var reaktionen?
Ja, vad fan. Du gillar ju aldrig imperiet, så är det någon som ska göra en film om imperiet så är det ju du. Typ så.
Folk gnäller. Att vi svek hela tiden, liksom allt möjligt. Man tog betalt för spelningar, till exempel.
Jaha, ska ni göra LP? För jävla sellout, alltså. Alltså, det var ju, vad man än gjorde så var man ju sellout. Det var ju, så att, ja, det, vad fan ska man göra? Okej, okay. Ja, men vad fan, vi lägger ner då. Vi lägger ner hela skiten. Det är väl lika bra, fan. Det är minst kommersiella vi kan göra, alltså.
Imperiet föddes egentligen som ett projekt vid sidan av Ebba Grön, men då som rymdimperiet. När Ebba la av blev sidoprojektet en naturlig fortsättning. Rymdbiten ströks från namnet våren 1983, och småningom sökte sig den slutliga uppsättningen med Tåström och Per Hägglund och Christian Falk och Fred Asp mot ett mer bombastiskt uttryck med syntar och trummaskiner. 1985 valdes skivan Blå himlen blues till Sveriges bästa rockalbum, och med den vackra laddade Bellman-tolkningen Märk hur vår skugga samma år låg man 19 veckor på svensktoppen.
Märk hur vår skugga, märk movits mon frère, inom ett mörker sig slutar.
Det var några månader senare som Joakim Tåström satt backstage efter en konsert på Kåren i Åbo och kommenterade låtvalet.
Den är fruktansvärt kul att sjunga. Eller är fruktansvärt stark att sjunga alltid. Den känns jävligt bra. Att, jag menar, det är ingen som väntar sig utav imperiet att vi skulle göra det liksom.
Torrstig var hon och i torrstig. Vi är torrstiga alla.
Det som man idag ändå minns imperiet för är inte nödvändigtvis bandets skivor, utan den laddade, totala live-intensiteten.
Nej, men det var ju också att, som du säger, live-biten är ju viktig, och det var ju verkligen, tror jag, imperiets stora styrka, att de var ett fantastiskt liveband. Och då tänker man, gör man en film om ett band så vill man ju försöka på något sätt förmedla hur bra de var på scenen. Så, och där har jag tänkt väldigt mycket på att låta liksom arkivklippen få vara så trashiga som de är. Och hitta de här när det är liksom, när nerven finns. Och det går, och vi hittar, jag tror vi hittar liksom bra stycken där man känner, men här är det, nu är det elektriskt. Och då spelar det ingen roll om bilden är lite VHS 80-tal, nästan hellre, för man vill också landa i den tidseran.
Hade ni mycket live-material att spela med?
Mindre än vad man kan förvänta sig faktiskt. För det är också så att i början av imperiets karriär var de inte jättestora, och folk hade ju inte kameror. Så där var det lite, men det gick att hitta, och vi har jobbat mycket med stillbilder ibland som också jag tycker funkar jättebra. Det ger en annan krydda till det, och det är också väldigt mycket av 80-talet. Vi som var verksamma då känner igen det där, just de där fina bilderna som hade en helt annan innebörd, tror jag, på 80-talet än idag.
Men vad var det som sen brände slut på imperiet? Dokumentärfilmen bygger upp en historia om hur ett gäng unga killar möts i en förort söder om Stockholm, grundar Ebba Grön och fortsätter med imperiet, och hur gruppdynamiken påverkas av framgång och yttre tryck. Allting kryddat med en stor dos världspolitik, som då den då Olof Palme ledda socialdemokratiska regeringen gör något som ingen skulle göra idag. Satsa på att finansiera imperiets turné till Mexiko och Fidel Castros Kuba, och den då köra nya demokratin Nicaragua, som var mitt i ett krig mot USAs försök att fälla det nya styret. Det var i Nicaragua som imperiet nåddes av nyheten om mordet på Olof Palme och fick ställa upp på en presskonferens som Sveriges officiella representanter, och sen direkt reste vidare till Nicaraguas dödsfiende USA för att förhandla om ett internationellt skivkontrakt. Det som filmen beskriver som början på slutet för imperiet är just satsningen på USA. Den förutsatte nämligen att man översatte sina sånger till engelska och spela in en slags Best of Imperiet-skiva med gamla låtar. Så blev låten Vad pojkar vill ha översatt till Running in the Rain, med ett sound som fick imperiet att låta lite som Roxette innan Roxette.
Jag tror ju att den här inspelningen i Holland, nyinspelningen av gamla saker som naturligtvis hänger ihop med USA-lanseringsprojektet, att det var det som knäckte dem. För då var det ett band i trasor. Liksom. Det var inget band. De tyckte det var bedrövligt. Och att spela in låtar som man redan har gjort också på engelska, alltså det är inget bra för någon, och för imperiet allra minst, som var killar som vi ska gå vidare, vi ska göra nya saker. Det var väldigt tragiskt att det blev så, tycker jag. För sen då när de bestämde, som de också säger, att de skulle sluta, så var de ju ganska bra live sista halvåret där de hade någon turné inbokad. Och det var ju en tragedi att ett liveband mer eller mindre spricker för att man spelar in en onödig skiva. Det känns ju väldigt, väldigt tragiskt.
Håkan Lager köper tanken att det var USA-satsningen som ledde till slutet för imperiet 1988. Men när jag träffade Joakim Tåström något år efter imperiets död skyllde han mer på att bandet inte längre fungerar som ett band.
Det funkade inte speciellt bra, och vi var väl inte riktigt intresserade av vad vi gjorde, tyckte jag. Och det fanns ingen gruppkemi, det fanns ingen kollektiv styrka. Liksom, så att det kändes verkligen som vi hade gjort det klart. Liksom.
Var det USA som var det stora misstaget?
Nej, det var det inte faktiskt. Men det tråkiga var att det tog så lång tid och få kontrakt och spela in LP:n, det tog liksom 2,5 år, så det tog så jävla mycket krafter att göra det där, och sen så spela in gamla låtar, och så att det blev ett misstag, men det var ju absolut ingen misstag från början. Det var ju väldigt inspirerande snarare. Jag menar, vi var där på 2 korta turnéer och fick liksom hur många skivbolag som helst intresserade. Men sen så tog det sån jävla tid liksom att få ut plattan. Så när den plattan kom ut så var det ingen som var intresserad av den. Liksom. Så att hela det projektet var väldigt... Mot slutet var det väldigt okreativt. Alltså det kändes... Då kändes det mer som ett ok liksom. Och vi skulle ut på liksom turnéer och jag kände att nej, men det här går inte. Vi kan inte åka ut på tre månader i Europa med ett band som inte liksom känns så här, va.
Thåström själv gick småningom vidare med att under 1990-talet göra tung industrirock med bandet Peace, Love and Pitbulls, där han aktivt försökte göra sig av med rollen som frontfigur. Tiden var en annan. Det öppna tidiga 80-talet fanns det inte längre mycket kvar av. Men hur gick det till? Vart försvann den där fria, spretiga, gränslösa atmosfären? Håkan Lager svarar med att utgå från hur dokumentärfilmen om Imperiet beskrivit tiden.
Jag blev glad för att filmen hade sett det jag såg. Ebba Grön, ett band där man bara har jävligt kul. Man är ute och röjer och man kanske dricker och tar något annat för mycket. Men framförallt har man jäkligt kul. Man är fantastisk på scen. Och vid sidan av scenen så är det ett gäng kompisar som skrattar och garvar och har kul mestadels av tiden. Och det är hur oorganiserat som helst. Men det spelar ingen roll, för att det är punk. Det ska vara så. Och den humorn som fanns där, jag minns när jag träffade de där killarna, de var ju jätteroliga liksom. De drev med varann och med oss journalister, men det var verkligen en fröjd. Och det kan jag sakna, för sen blev ju allting så viktigt, och det som sagt, det är därför den här filmen skildrar ett brott, inte bara i det här bandet, Ebba Grön, som blir Imperiet, utan i musik. Livet, musikvärlden i stort, eller världen i Sverige åtminstone, det jag känner till. För att sen blir det så allvarligt. Sen kommer de stora pengarna in, sen kommer de stora framgångarna. Och sen kommer de förment stora framgångarna, de som aldrig blir av. Och där kan jag känna en sorg att det blev så. Det ser ju helt annorlunda ut idag. Det är det som jag tycker är så intressant med Imperiets position där mellan 83 och 87 eller 88 eller vad det nu var. För att det är ju en enorm brytningstid, och inte minst i Sverige, för att 85 då, när Imperiet står på sin topp, eller vad man ska säga, när de har slagit igenom med Blå himlen blues, bara ett halvår senare så blir ju Palme mördad. Cornelis Vreeswijk dör, Fred Åkerström dör. Finansmarknaden öppnas i Sverige och alla kan låna pengar, och det blir liksom ett kasino, liksom kasinoekonomi. Det händer otroligt mycket, och jag tycker det där, din fråga där, okej, 80-85 så var det en öppenhet, sen i slutet då blir det nog helt annat, och det påverkar Imperiet också, för då åker deras skivbolagsdirektör till USA och ska sälja Imperiet och Lolita Pop, och det går ju jättebra. För skivbolagen har ju hur många miljarder som helst. De bara kastar pengar över honom och säger, ja, gör något. Och så blir det inte bra, så skiter man i det. Och vad händer i slutet på 80-talet? Då slår ju Roxette igenom. Sveriges kanske största musikexport efter ABBA då. Så att och där blir ju liksom... Vi ska slå igenom internationellt. Det är det som händer i Sverige. Så att den där öppenheten och att man var liksom ett med banden, det tyckte jag knäcktes mitten, slutet av 80-talet. Det tyckte jag försvann helt, för då skulle ju banden slå igenom i USA.
Håkan Lager hittar flera orsaker till att 80-talsatmosfären fejdades bort. Också Kajsa Grytt kritiserar dagens kultursyn och finansmarknadens dominans.
Och man tror att det ska bli så fritt när alltså, liberalerna pratar ju om en total fri, att det är liksom mycket bättre för konstens frihet eller för friheten. Men det är ju väldigt likformat. Konsten hade ju uppdrag att sprida sig till folket förut till exempel. Så att alla sjukhus köpte jättemycket konst, och man hade utsmyckningar, även knäppa konsten. Sånt skulle ju inte hända nu. Så att det är ju liksom att man så här, vågar utmana folket med konstiga saker, och att Det tror jag är bra för oss att få mycket märkliga intryck och att vi blir likformade och bara hänvisade till vårt ensamma ekonomiska status jagande. Det är sorgligt.
Jag tycker det är otroligt intressant i den här filmen också med Palme, Pierre Schori som dyker upp där. Alltså kan man tänka sig de människorna idag? När vi bara pratar om hur många miljarder vi ska skicka i vapen till Ukraina. Man pratar ingenting om humanitär hjälp. Då pratar man inte bara om humanitär hjälp, utan då pratar man om kulturell hjälp. Alltså skulle man säga det idag så skulle man få en käftsmäll och säga, vad fan håller du på med? De ska ha kanoner och bomber och flygplan. De ska inte ha någon jävla teater eller museum eller bibliotek. Men det pratar man på den tiden. Och det slutar man med sen. Det känns liksom som det är mycket längre sen än 80-talet på ett sätt.
För en kväll i Stockholm fick åtminstone Imperiets låtar nytt liv. När artister som Anna Ternheim och Thomas Andersson Vi och många fler gjorde Imperiet covers under filmgalans efterfest. En av låtarna då var Alltid rött, alltid rätt, som förstås också fått rollen som filmens final. Men under efterfesten tolkades låten av Kajsa Grytt. Du har lyssnat på Dokumenterat och ett program om det spännande, kreativa, tidiga 1980-talet och den tidens största svenska rockband, Imperiet. Av mig, Thomas Jansson. Tack till Balsam Hellström, Kajsa Grytt, Håkan Lager, Joakim Tåström och till Johanna Dikert som läste textraderna av Kajsa Grytt. Klipp och ljudarbete, Thomas Jansson och Stefan Granholm. Producenter, Sandra Wikstrand och Elin von Richt.